Kapitel 6. Gud är med sin familj för evigt. I slutet av förra kapitlet hade vi grepp om vissa uppenbara saker. Kristus har uppstått. Alla som har satt sin tillit till att det han gjorde på korset och hans uppståndelse är enda sättet att bli frälst kommer att få evigt liv. Men trots att vi redan är medlemmar av Kristus kungarike, se Kolosserbrevet kapitel 1, vers 13, har det kungariket ännu inte kommit helt och hållet. Detsamma gäller besegrandet och förintandet av Satan och diverse fallna gudasöner. Det pågår redan, men har ännu inte förverkligats helt. Satan har ingen rätt, inget ägandeskap, ingen dödsmakt till någon medlem av Guds kungarike. Vi hör till Gud genom Jesus, och Jesus övervann döden så att vi kan bli uppväckta till evigt liv med honom och Gud Fadern. Se Romarbrevet kapitel 6, vers 8-9, Romarbrevet kapitel 8, vers 11, Första Korintierbrevet kapitel 6, vers 14, kapitel 15, vers 42-49. Hur som helst, fursten över luftens rike, den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor, Efesierbrevet kapitel 2, vers 2, lever och mår bra idag. På samma sätt har mörkrets makter blivit avsatta, men de har inte gett upp. De gör motstånd och utkämpar en strid de inte kan vinna. Varje person som tar emot frälsningen Gud erbjuder genom Jesus blir räddad ur mörkrets välde och förd in i Guds älskade sons rike, Kolosserbrevet kapitel 1, vers 13. Allt eftersom Guds kungarike växer så krymper mörkrets kungarike. Det är lätt hänt att man stirrar sig blind på ondskan och lidandet som fortfarande finns i världen istället för att blicka mot framtiden. Ibland glömmer man att Jesus offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Galaterbrevet kapitel 1, vers 4. Bibeln fördömer inte detta dilemma, den är ärlig med det. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor, väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras, skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Romarbrevet kapitel 8, vers 22, 19 och 21. Berättelsens utropstecken. Inom det som återstår av berättelsen vill jag fokusera på det fantastiska slutet. Alla vet att varje episk berättelse har ett minnesvärt slut. Bibelns berättelse är inget undantag. Men om du förväntar dig harpor och moln kommer du att bli besviken. När vi tänker på bibelberättelsens sista akt tenderar vi att tänka på vad vi får. Vi kommer till exempel att få evigt liv, inte evig död. Det är spännande, men evigt liv säger oss egentligen inte särskilt mycket. Det beskriver bara varaktigheten, inte kvaliteten. Kvaliteten på det eviga livet blir mera framträdande när vi tänker oss att vi ska leva i ett nytt, globalt Eden. Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, avslutar berättelsen med bilder som påminner om Eden. Se Uppenbarelseboken kapitel 21-22. Gud är där. Himlen har återvänt till jorden. Jesus är där. Livets träd finns där. Detta Eden är faktiskt bättre än det ursprungliga. Ondskan finns inte längre. Det finns inga uppror som väntar på att bryta ut i världen. Skapelsen är därför fullständigt optimerad. Det finns inga sjukdomar och ingen död någonstans, varken bland växter, djur eller människor. Det finns inga rovdjur och inget våld. Vi har aldrig upplevt något liknande. Edenvinkeln tar oss närmare det Bibeln betonar vid berättelsens klimax. Passagen från Romarbrevet kapitel 8 som jag citerade ovan justerar vårt tänkande till att ta fram den riktiga höjdpunkten i Guds plan. Guds söner ska uppenbaras, de förhärligas. Ja, skapelsen jämrar sig och vill bli förnyad, men den befrielsen är kopplad till att Guds mänskliga familj förhärligas. Med andra ord, vi är syftet med det Gud har hållit på med. vår status som hans barn, permanent anpassade för hans närvaro och närvarande hos honom permanent, har en central plats i Bibelns berättelse. Där vi bor nu är bara ett landskap, utan tvekan ett spektakulärt sådant. Uppenbarelsebokens slutliga vision av den nya Eden tydliggör detta för mig när slutscenen börjar så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 1-3. Evig identitet. Guds söner ska uppenbaras, de förhärligas, är ett sätt att säga att vi en dag kommer bli förvandlade och bli lika Jesus. Som aposteln Johannes sa: mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Se första Johannesbrevet kapitel 3, vers 2. Samma tanke uttrycks på andra sätt. Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Romarbrevet kapitel 8, vers 29. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Filipperbrevet kapitel 3, vers 20-21. Vårt öde är att bli fulländade avspeglare av Gud, i likhet med Guds ultimata avbild, Jesus. Den processen är redan igång. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. Andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 18. Bibeln avslutar vår berättelse med uppståndelse och förvandling. Vi uppstår till evigt liv och får en glorifierad kropp, liknande den Jesus hade efter sin uppståndelse. Paulus kallar det en himmelsk kropp, se första Korintherbrevet kapitel 15, vers 35-58. Min favoritpassage om vårt slutliga öde och vår glorifiering är lite mera obskyr. Det är en scen i Hebreerbrevet där Jesus presenterar oss och Gud för varann. Jesus står inför Gud och tempelskaran, Guds himmelska söner. Han erkänner villigt att han inte skäms över att ha oss som syskon i familjen, se Hebreerbrevet kapitel 2, vers 11. Och sedan säger han till Gud och familjens övernaturliga medlemmar: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. I tempelskaran ska sjunga ditt lov. Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Hebreerbrevet kapitel 2, vers 12-13. Det är ditt slutliga öde, att bli en permanent, legitim medlem av Guds familj. I slutändan hör du hemma i Guds familj. Det var det han ville ända från början. Det är det hela skapelsen längtar efter. Evigt kompanjonskap. Har du någonsin haft en konversation om hur livet i den nya skapelsen, himlen, kommer att bli? Jag har hört många beskriva det som en evig gudstjänst eller en evig frågestund med Jesus eller en glorifierad social kyrkoträff. Det där sista skrämmer en introvert person som jag. Vi kan visserligen komma fram till vissa saker genom att föreställa oss vad livet i ett fulländat Eden skulle innebära, men Bibeln säger inte särskilt mycket om upplevelsen. Och de saker den faktiskt säger trotsar den typ av gissningar som nämns ovan. Den som segrar och håller ut i sin tro på Jesus kommer att få makt över folken, Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 26. Jesus kommer att låta dem sitta hos honom på hans tron, Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 21. En dag kommer vi att döma änglar, Första Korintierbrevet kapitel 6, vers 3. Vad betyder de fraserna? Vi kan börja med att fråga vilka som styr över nationerna nu. Svaret är de fallna gudasönerna som blev tilldelade nationerna vid Babel. Med andra ord, i nuläget har Gud inte återkrävt nationerna helt eller ens till större delen. Som vi har sett är Guds kungarikes tillväxt en gradvis process. En process som redan har börjat men inte har fullbordats ännu. När processen fullbordas vid tidens slut kommer troende att döma änglar. Vi kommer att döma de fallna gudasönerna genom att ta deras plats. Vi kommer att styra över nationerna med Jesus, vår kung och broder. När jag pratar om den här idén får jag vissa oundvikliga frågor. Vilka uppgifter kommer vi att ha? Kommer vissa troende ha mer auktoritet än andra? Kommer jag att vara någon annan troendes chef? Hur kan vi bli makthavare allihop? Avgör våra gärningar vem som bestämmer över vem? De här frågorna är förståeliga från folk som lever i en ofullkomlig fallen värld. Vår synvinkel färgas av den bristfälliga skadade värld vi upplever. Men Bibeln framställer inte vårt slutliga öde som en chef och anställda relation. Det är en fader- och barnrelation. Vi, Guds barn, arbetar med honom tillsammans med våra syskon, både mänskliga och gudomliga sådana. Vi avspeglar Gud tillsammans nu, på det sätt som det var meningen att vi skulle göra. Och den bror vi alla ser upp till mest är Jesus. Alla Guds barn har blivit gjorda lika honom, vår faders ultimata avspeglare. Poängen är att vårt styre i den nya eden handlar inte om hierarki. Det handlar om kompanjonskap inom familjen. När samtliga familjemedlemmar har blivit glorifierade försvinner behovet av en kontrollerande hierarki. I ärlighetens namn, vi kan helt enkelt inte föreställa oss något sånt här. Vi lever i en fördärvad värld. Gud vill att vi, att du, ska uppleva livet med honom på det sätt han menade att det skulle vara. Och en dag kommer vi att göra det. Som Bibeln säger, vi förkunnar som det står i skriften vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Första Korintierbrevet kapitel 2, vers 9. Sammanfattning och försmak. Nu vet du vad Bibeln verkligen handlar om. Det är en fantastisk berättelse. Nu undrar du förmodligen vart man tar vägen härnäst. I ljuset av berättelsen finns det några viktiga koncept att tänka på. Tidigt i berättelsen skrev jag detta om Abraham. Aposteln Paulus använde Abraham som ett exempel på lojal tro. Se Romarbrevet kapitel 4, vers 1-12. Abraham hade tro och accepterades därför av Gud före han började lyda några regler. Reglerna handlade om att han skulle visa att han hade tro. De ersatte inte tron. Tro, tilltro, var det enda som var viktigt. Lojalitet till den tron, till den guden, är något vi kommer prata om senare. Idag kallar vi det lärjungaskap. Tro och lojalitet är två distinkta saker. De är sammankopplade men inte utbytbara. Samma sak gäller frälsning och lärjungaskap. Det stycket kommer att vara vår vägbeskrivning från och med nu. Uttrycket lojal tro kommer att vara vår vägledning. Låt mig illustrera. Tro. I nästa sektion kommer vi att prata om evangeliet. Vi kommer att prata om vad evangeliet är och inte är. Vi kommer att lära oss vad det innebär, vad evangeliet innehåller enligt Bibeln. Det är viktigt för vi blir medlemmar av Guds familj genom att tro på evangeliet. Det är så vi blir frälsta. Frälsning kommer av tro. Det är sättet Gud har erbjudit frälsning på. Vägen han har skapat för att man ska kunna bli en del av hans familj. Allt detta kretsar kring det Jesus gjorde. Lojal. I bokens sista sektion kommer vi att lära oss om lärjungaskap. Lärjunge är ett uttryck som betyder efterföljare. Att vara en Jesu lärjunge innebär att följa honom, att imitera honom. Jesus sa, den som har sett mig har sett fadern. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 7 och 9. Jesus levde på ett sätt som visade att han älskade Gud, att han var lojal mot sin fader och hans plan. Lärjungaskap är hur vi visar att vi älskar Jesus och älskar Gud. Det handlar inte om att förtjäna Guds kärlek. Det handlar om hur vi tackar Jesus för att han genomförde Guds plan att frälsa oss. Det handlar inte om att ersätta eller komplettera det Jesus gjorde för vår frälsning. Det handlar om hur vi visar att vi tror på det han gjorde för vår frälsning. Se Jakobsbrevet kapitel 2, vers 14-26. Som jag sa tidigare, tro och lojalitet är två relaterade men distinkta saker. De är inte utbytbara med varann. Detsamma gäller frälsning och lärjungaskap. Vi blir frälsta genom att tro på evangeliet. Vi visar lojalitet mot vår frälsare genom att vara hans lärjungar.